nu låter det amerikanska underrättelseväsendet använda landet som avlyssningscentral. Och USAs nya Pentagon-liknande ambassad i huvudstaden motsäger inte rykten av det slaget. I förra veckan hölls gemensamma manövrer mellan USA och Jordanien. Och samtidigt mötte kung Hussein motståndare till Saddam Hussein i London, där kungen har återhämtat sig efter sin canceroperation. Kungen träffade såväl den kurdiske ledaren Jalal Talabani som släktingar till en nyligen avliden shia-muslimsk ayatollah som förföljdes av den irakiska regimen. Och när kung Hussein nyligen tillfrågades om sin syn på Saddam Hussein fällde han ord som lovar att bli bevingade. Det smärtar mig och det är obegripligt, sa kung Hussein, att det finns individer som tänker mer på sig själva än på sitt folk. Kungen har länge känt att Saddam Hussein inte är bra vare sig för sitt eget folk eller för Jordanien. Och det är bara kung Hussein själv som kan övertyga de irakvänliga jordanierna om att så är fallet.
Sa vår Mellanöstern-korrespondent Titti Nylander från Jordaniens huvudstad Amman.
Irak, 28 september 1992. Oppositionen mot Saddam Hussein är samlad.
Den samlade oppositionen mot Iraks ledare Saddam Hussein har haft ett flera dagar långt möte i en stad i norra Irak som kontrolleras av kurder. Oppositionen är överens om att Saddam Hussein måste bort från makten. Men frågan är hur stort gensvar denna av en rad olika grupper sammansatta rörelse har inne i Irak. Ekots utrikeskommentator Bo Karlström.
För första gången har oppositionen mot Saddam Hussein samlats till ett möte inne i Irak. Det skedde under de senaste dagarna i norra Irak som kontrolleras av kurderna. Och luftrummet över området kontrolleras av de allierade som förde kriget mot Saddam Hussein. Inga irakiska plan tillåts flyga där. På samma sätt som man nu infört en zon av flygförbud för irakiska plan över södra Irak för att skydda shia-muslimerna där. Och det är främst just kurder och shia-muslimer som ingår i den här samlade oppositionen mot Saddam Hussein. Det är en rad mycket olika grupper som lyckats samla sig i sitt motstånd mot Saddam Hussein. Det är shia-muslimer, kurder, kommunister, utbrytare från det regerande Baath-partiet, turkmener och en hel rad andra folkgrupper och organisationer. Problemet är att de egentligen bara har en sak gemensamt och det är viljan att störta Saddam Hussein. Annars har de olika motiv och mål med sin opposition. Men de lyckades ändå vid det här ytterst välbevakade mötet i den kurdiska staden Salahaddin att enas om en del gemensamma principer. De ska vid ett möte i oktober utse en gemensam ledning, ett slags exilregering. Och de talar om att Irak efter Saddam Husseins fall ska styras efter parlamentariska och demokratiska principer. Men det finns en rad motsättningar mellan de här olika oppositionsgrupperna, både vad gäller politisk inriktning och mål. Kurderna till exempel strävar ju efter ett självständigt Kurdistan, något som muslimerna varit mycket skeptiska mot till exempel. Risken för en splittring är alltså stor, särskilt om Saddam Hussein verkligen skulle falla. Så länge han finns där så går det att förena motståndet. Hur stark Saddam Husseins ställning är nästan omöjligt att avgöra. Men mycket talar för att han i kraft av sin kontroll av armén och polisen, inte minst den hemliga polisen, sitter tämligen säkert och att den här oppositionen har mycket svårt att få fram sitt budskap till folket. Det finns från oppositionens möte i norra Irak ett uttalande riktat till den irakiska armén som uppmanas att förena sina krafter med oppositionen för att störta Saddam Hussein. Men vad som alltså är oerhört svårt att mäta utifrån är hur stark oppositionen är inne i landet. Tidigare har det sagts att oppositionen mot Saddam Hussein bara är stark utanför landet. I Irak är kontrollen, förtrycket och rädslan vad som styr människorna.
September 30, 1992. Ett politiskt val speglar Kuwait idag.
Det befriade Kuwait utmärker sig bland oljeshejkdömena vid Persiska viken genom att landet har ett visst mått av demokrati. Om en vecka ska Kuwait välja ett nytt parlament i ett val som påskyndades av Iraks invasion och kriget som följde. Trycket har varit hårt på den styrande emiren att visa folket och omvärlden att landet var värt att befria. Valkampanjen förs med stor entusiasm och under mycket ovanliga former, rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent.
Doften av grillspett på nyss slaktade får och kardemummamättat kaffe hänger tung i den sandiga heta kvällsluften när kandidaten träder ut ur sitt tält för att tala till den vitböljande folkmassan. Åhörarna är alla män och alla ser likadana ut för ett otränat öga i sina kritvita fotsida skjortor och huvudbonader. Öknens traditioner är djupa och bryts bara av ständiga pip från alla bärbara små telefoner. Kandidaterna som slåss om 50 platser i det kuwaitiska parlamentet får inte synas i tv. Och därför sköts valkampanjen i väldiga beduintält som har rest längs Kuwaits moderna och vrålågstäta ringvägar. Valtälten är naturligtvis försedda med luftkonditionering och betjänas av indiska servitörer som bjuder väljarna på läskedrycker och kaffe och förplägnad som kan variera från hela får till enklare kebabvarianter. Men tusentals vitklädda kuwaitiska män sätter sig inte i Cadillacen och gör kvällens tältrunda bara för maten. Nej, det finns ett genuint och brinnande intresse för kandidaterna. Antingen de står på den styrande emirfamiljens sida eller tillhör den brokiga och högröstade oppositionen. Medan männen runt omkring röker vattenpipor och diskuterar vitt och brett, berättar en av oppositionens kampanjledare, flygvapenpiloten Saeed Awad, att de två stora valfrågorna är landets säkerhet och emirens hårda grepp om oljepengarna.
People talk about this is one of our problem. Okay, the people ask about the zone between Kuwait and Iraq.
Kuwaitiernas fruktan för grannen i norr dallrar under tältdukarna och oron förstärks av att Irak inte har godkänt den nya gränsen som ska börja markeras nu i veckan. Debatten är livlig och yttrandefriheten är i det närmaste gränslös. Men när valdagen kommer, då är det bara en bråkdel av kuwaitierna som får rösta. Enbart män med familjerötter i landet som daterar sig från tiden före 20-talet. Ändå är valet i Kuwait det enda exemplet på någon form av demokrati bland de konservativa oljeemiraten vid Persiska viken. Titti Nylander, Kuwait.
Irak, 1 oktober 1992.
Och så utrikes, spänningen ökar varför varje dag vid gränsen mellan Kuwait och Irak, en gräns som den här veckan börjar markeras av sex svenska lantmäteriarbetare. Uppdraget anses vara riskfyllt, men trots det är det oklart hur svenskarna från Lantmäteriverket i Gävle ska skyddas, rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent.
Ingen bedömare kan utesluta risken för att svenskarna blir beskjutna när de nu i dagarna börjar sitt farliga arbete med att markera den omtvistade gränsen mellan Irak och Kuwait. De sex lantmätarna finns sedan några dagar tillbaka i den irakiska hamnstaden Umm Qasr. De bor i husvagnar inom FN-högkvarterets område, bara ett stenkast från den plats där de tre Eriksson-svenskarna greps och fördes bort när de hade förirrat sig över den irakiska gränsen. Svenskarna från Lantmäteriverket i Gävle är utsända på uppdrag av FNs gränskommission som har slagit fast var gränsen ska gå mellan Irak och Kuwait enligt ett beslut som togs i säkerhetsrådet efter kriget vid Persiska viken. Det största hotet anses komma från beväpnade irakiska bönder som nu hamnar på den kuwaitiska sidan när gränsen markeras. Bönderna måste flytta från gård och grund och spänningarna har ökat för varje dag i takt med att markeringen av gränsen har närmat sig. Nyligen skottskadades den svenska FN-observatören Anders Westberg i korseld mellan kuwaitisk polis och irakiska lantbrukare, hårt beväpnade med automatvapen. Titti Nylander, Kuwait.
Irak, 3 oktober 1992.
FN:s säkerhetsråd beslutade igår kväll att Iraks tillgångar utomlands ska beslagtas och användas till FN:s vapeninspektioner och till hjälpinsatser i Irak. Det här är första gången FN beslagtagit en nations tillgångar. Enligt uppgifter i USA rör det sig om uppemot $1 miljard och pengarna ska främst användas för att hjälpa kurderna i norra Irak.
Politiskt val och valordning i Kuwait. 6 oktober 1992.
Kuwait röstar för förändring, så lyder en av de feta rubrikerna i landets frispråkiga press nu på morgonen. Och det mesta tyder på att blocket av regimkritiker har vunnit större framgångar än väntat i det första valet på 7 år i det rika lilla oljeemiratet. När över 20 av de 50 platserna i parlamentet är utdelade är det över hälften av de valda kandidaterna som tillhör den brokigt sammansatta oppositionen. I det vänsterradikala lägret, som bland annat kämpar hårt för kvinnlig rösträtt, vann de 2 stora galjonsfigurerna Abdullah al-Nibari och Ahmed al-Khatib. De tillhör båda organisationen Demokratiskt Forum, som är den mest partiliknande och välorganiserade grupperingen i ett land som ännu inte tillåter partier i egentlig mening. En tredje välkänd oppositionskandidat som nu tar plats i parlamentet är den rullstolsbundne Haman al-Shoan, som nyligen invalidiserades efter ett mystiskt attentat mot hans liv. Redan under valnatten varnade al-Shoan för en omedelbar konfrontation mellan det nyvalda parlamentet och regeringen om hänsyn inte tas till valresultatet när ministären utses om 2 veckor. Hittills har den kuwaitiska regeringen helt dominerats av släktingar till den styrande emiren al-Sabah, som upplöste det senaste parlamentet för 6 år sedan. Premiärministern och tillika kronprinsen utser ministrarna, som inte behöver ha någon förankring i parlamentet enligt det kuwaitiska styrelseskicket. Men med den ökade politiska medvetenheten i Kuwait efter kriget vid Persiska viken blir det svårt för den härskande familjen att inte ta hänsyn till valresultatet. Med ett valdeltagande på över 80% i fria val visade kuwaitierna att de tar sitt demokratiska experiment på allvar. Och det kommande parlamentet lovar att bli en högljudd och påstridig församling. Titti Nylander, Kuwait. Snabb återuppbyggnad av Irak efter Gulfkriget. En rapport den 26 oktober 1992.
Drygt 1,5 år efter Gulfkrigets slut så ser Irak inte längre ut som ett krigshärjat land. Trots den ekonomiska blockaden så har det mesta byggts upp på nytt. Allt från vägar och broar till raffinaderier och kraftverk, rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent från Bagdad.
Den långa bilfärden från Jordanien till Bagdad var något av ett äventyr tiden närmast efter kriget. Men idag, 1,5 år efter krigsslutet, behöver man inte längre se upp för bombkratrar i den sexfiliga motorvägen. Och broarna finns där igen som före kriget. I huvudstaden Bagdad är alla, utom en av de söndersprängda broarna, återuppbyggda. Liksom telestationen, som närmast efter kriget bara var ett skal med ett virvar av hängande kablar och trådar. Stadens kraftverk, som bombades var och varannan natt under luftkriget, arbetar nu med 90% av sin förkrigskapacitet och oljeproduktionen är i full gång. Raffinaderierna är reparerade och producerar idag mer än nog för det inhemska behovet av bensin och brännolja. Även iraker som tidigare hade kunnat lufta missnöje med regeringen kastar nu en blick av beundran på den stora målningen utanför byggnadsministeriet där president Saddam Hussein är porträtterad bärande på ett tråg cement. I ett 1800-talspalats vid Tigris strand visas en utställning där hela återuppbyggnaden dokumenteras med foton och ytterst välgjorda modeller av före och efter. Dr. Ahmed al-Ghurli, som visar runt, är stolt över att återuppbyggnaden kunde ske så snabbt, helt av egen irakisk kraft.
We work almost 24 hours on the rebuilding of our process, and we are also happy and proud to be able to make all this been done in such a short period of time.
Återuppbyggnaden har skett utan import, vare sig av reservdelar eller expertis. Och en lösning på mysteriet kan vara att irakierna är och förblir arabvärldens mest välutbildade och disciplinerade folk. Titti Nylander, Bagdad.
November 1992. Jag ser det återuppladdning gränsen Israel och Libanon. Ska det börja nu igen?
Israeliska pansartrupper har enligt uppgifter från Beirut återigen gått in i södra Libanon. Uppladdningen vid gränsen har pågått i en vecka och föregåtts av gerillaattacker så sent som idag.
Det här var det israeliska svaret på en gerillaattack i förrgår. Ett hus tillhörande den av Iran inspirerade Hezbollah-gerillan bombades sönder och samman. Byggnaden utgjorde enligt Israel hem och mötesplats för en gerilla som svär att fortsätta kriget mot Israel till seger eller tills de alla dör. Men enligt uppgifter från libanesiska säkerhetstjänsten ikväll så företar Israel nu en åtskilligt större operation än mot bara ett hus. Enligt ögonvittnen pågår just nu häftiga strider mellan israeler och Hezbollah-gerillan nära den libanesiska hamnstaden Tyr. Och också Amal-gerillan är invecklad i strider mot israelerna, rapporteras det. För en vecka sedan sköt Hezbollah-gerillan mot den nordliga israeliska bosättningen Kiryat Shmona och en 14-åring dödades. Sedan dess har Israel samlat stora förband i norra delen av landet. Det har spekulerats i om det här bara var en styrkedemonstration eller om Israel gjorde sig berett för en ny invasion av södra Libanon. Israel varnade: en enda raket till och vi slår till hårt. Efter att Hezbollah-gerillan skjutit av 10 Katyusha-raketer idag kom Israels svar. En större red eller mindre invasion pågår just nu i Libanon.
November 1992. En längre intervju med PLOs ledare Yasir Arafat.
Ekots utrikeskommentator Bo Karlström talade med den palestinske ledaren om den fortsatta fredsprocessen, om Bill Clinton, om kung Hussein, om Sten Andersson och om Arafats nya hustru. Mötet ägde rum i Yasir Arafats personliga högkvarter i Tunis en sen kväll i början på den här veckan.
Precis när det skymmer i Tunis, som hela dagen badat sina vita byggnader i den ljusa höstsolen, så kommer inte tusentals utan hundratusentals små fåglar för att kalasa på de miljoner cikador som håller till i de lummiga gröna träden längs aveny Abi Bourguiba. Cikadornas gnissel når sådana höjder att man knappt kan höra bönutroparen. Så tunnar cikadornas höga toner ut, fåglarna försvinner och sammetsmörkret lägger sig över stan. Då ringer det. Ett dygns väntan avbryts. Ni ska ta en taxi till Avenue Jogursa. Ni har 10 minuter på er. Ni är de första som släpps in. Väntan förbyts i en vansinnesfärd i den täta kvällstrafiken. Så in på en mörk, tyst aveny. En mottagningskommitté står utanför muren som omger och delvis döljer en stor villaliknande byggnad. Några av männen i mörkret har kulsprutepistoler. Detta är PLO-ledaren Yasser Arafats personliga högkvarter och kontor i Tunis. Vår inspelningsutrustning kontrolleras noga. Ett litet fodral med vassa skruvmejslar får vänta utanför hos den beväpnade vakten. Inne i ett ganska spartanskt inrett sammanträdesrum sitter en liten flintskallig man böjd över några papper. Det är Yasser Arafat, Palestinas president som han helst vill kalla sig. Arafat sitter vid kortsidan av det långa sammanträdesbordet, bakom ett stort skrivbord som gör att han ser ännu mindre ut än han egentligen är. Bakom honom döljs väggen av en enorm färgbild av Al-Aqsa-moskén i Jerusalem, muslimernas heliga plats. På väggarna kartor av Palestina, bilder av fallna palestinska hjältar, en bild på Arafat själv och längst bort i rummet, mitt emot Arafat, står en färg-tv. Det är CNN som är på, men ljudet är neddraget. Bredvid Yasser Arafat, den palestinska flaggan. Rummet är tomt så när som på vår ledsagare, en av Arafats mer kända medarbetare, Sami Mousalem, och två livvakter. Den ene har en liten bandspelare som spelar in allt som sägs. Så tittar Arafat upp från sina papper, hälsar och sträcker sig efter sin kafia, den svart-vit-rutiga palestinska sjalen som han så konstfullt brukar vika runt huvudet. När han inser att det bara är radio, inte tv, lägger han tillbaka kafien. Arafat är som vanligt klädd i nytvättad, nystruken grön uniform. Inga gradbeteckningar, men några små medaljer på vänstra bröstet. Som vanligt sitter den stora revolven i det breda skärpet vid höften. Det är dags att börja. Den första frågan handlar om det amerikanska presidentvalet, bara några dagar gammalt. Kommer Bill Clinton att föra en annan Mellanösternpolitik än president Bush?
Not too much. Because during the election campaign there is a consensus between the two parties for this peace process in the Middle East. But no doubt it will go slowly now.
Arafat tycks lita på Clinton. Han tror inte att den amerikanska politiken ska förändras, möjligen fördröjas. En del uttalanden av Clinton avfärdar Arafat som valpropaganda. Men han är bekymrad över att Clinton sagt att Jerusalem ska vara Israels huvudstad. Det kan varken muslimer eller kristna acceptera, säger han. Men det kanske också bara var valfläsk.
He mentioned something very seriously concerning Jerusalem. Repeating the slogan of the Israelis. I hope that it is not more than campaign or election propaganda. Because no Palestinian, no Arab, no Muslim, no Christian can accept this slogan which had been declared by the Israelis and that Jerusalem is their capital for greater Israel.
Arafat tillägger att han hoppas att Clinton läst Genèvekonventionen och inte blundar för vad den israeliska armén gör på ockuperat område mot folket och med de muslimska heliga platserna. Mellanösternförhandlingarna mellan Israel och palestinierna och Israels arabiska grannar har just återupptagits i Washington efter en paus under det amerikanska presidentvalet. Arafat är mycket pessimistisk. Det verkar till och med som han har givit upp, som han inte tror att det är någon mening med att fortsätta längre. Samma uppfattning som för övrigt hörts från de palestinska förhandlarna på plats. Arafat säger att nu har ett år gått mer än väl sedan förhandlingarna inleddes i Madrid. Enligt inbjudan så skulle förhandlarna ha ett år på sig. Sen skulle man kalla in FN, det vill säga FN-observatörer som skulle övervaka de av Israel ockuperade områdena och som också skulle skydda palestinierna från israeliska övergrepp. Det är dags att göra det nu, säger Arafat.
I have the right to ask for the international protection now according to the resolution taken in the Security Council concerning the United Nations observers and the special envoy for the Secretary General of the United Nations to be there to observe and to supervise and to protect our people.
En sån begäran från Arafat skulle givetvis förändra hela fredsprocessen och rimligen sätta press på de andra förhandlarna. Vad som oroar palestinierna är att det bara är förhandlingarna mellan Israel och palestinierna som har kört fast, medan det går framåt mellan Israel och Jordanien och kanske också mellan Israel och Syrien. Men det förändrar ingenting, säger Arafat. Det kan aldrig bli fred i området utan palestinierna. Men vi kommer inte att gå med på några fler kompromisser.
Only the Palestinian track had arrived to the impasse. But it doesn't matter. We are not going there to the table, to the negotiation table for giving concessions. No, we went there to achieve our goals.
Det fastlåsta läget mellan palestinierna och Israel och framgångarna med Jordanien och Syrien i israelisk taktik, som Arafat säger, israelerna försöker dölja solen med fingrarna.
This is not more than another attempt from the Israelis to cover the sun with their fingers.
Ett problem för PLO-ledaren är de andra palestinska grupper som inte vill ha några förhandlingar alls och som går emot honom. Han har haft flera duster med dem i sitt högkvarter i Tunis. När vi har ett demokratiskt system, säger Arafat, kan de få majoritet i vårt parlament, så får jag ge efter. Jag är stolt över vår demokrati.
If they can get the majority, I will accept. We are proud of our democracy.
Otåligheten stiger bland palestinierna på de ockuperade områdena i Gaza och på Västbanken. Hur länge kan han hålla dem ifrån att övergå från att kasta sten till att använda de vapen som man vet finns? Tålamodet tar sin gräns, svarar Arafat.
This intifada will continue wave after wave till the end of the Israeli occupation, and the Israelis know that. And every time they were imagining that it had stopped, it starts with new power, new strength, new ways. And this intifada will continue wave after wave till the end of the Israeli occupation. Patience has limits.
Intifadan, det palestinska upproret, kommer att fortsätta i vågor tills den israeliska ockupationen är avslutad. Alla vet att det är Yasser Arafat själv som håller i trådarna bakom kulisserna när förhandlingarna förs i Washington. Men formellt så är den palestinska delegationen sammansatt av folk från ockuperat område och ingen får vara medlem i PLO. Detta är ett krav från Israel. Men Arafat själv gör ingen hemlighet av hur det ligger till.
The delegation of the PLO, yeah. You know that.
Yes, I know that.
Jag ber Yasser Arafat, som deltagit i kampen för ett fritt, självständigt Palestina sedan han var ung, att blicka framåt. Vad ser han 5 år från nu?
From here to 5 years, I invite you to visit me in Jerusalem.
Om 5 år är jag välkommen till Jerusalem, säger Arafat. PLO-ledaren är ingen ungdom längre. Han är 63 år. Jag påminner om att över 20 år sedan jag såg honom första gången i Jordaniens huvudstad Amman, då kung Husseins beduinsoldater krossade palestiniernas fedainstyrkor. Har han aldrig tänkt på att dra sig tillbaka, att överlåta arbetet åt andra? Man kan aldrig dra sig tillbaka från en revolution, svarar Arafat.
No one can retire from the revolution. We have 2 options. Either to win or to offer your life, sacrificing for the sake of your people. No other options, except 2 options, these 2 options.
Det finns bara 2 möjligheter, att vinna eller offra sitt liv. Vad jag gör, det är mitt öde. Vad skulle hända om Jordaniens kung Hussein skulle dra sig tillbaka eller avgå? Sådana uppgifter har ju funnits sedan Hussein höll ett stort tal där han berättade om sin svåra sjukdom och bland annat sa att ett helt folk inte kan vara beroende av en enda människa. Arafat skakar på huvudet. Jag önskar kung Hussein all möjlig hälsa av hela mitt hjärta. Men jag har själv talat med honom och han försäkrar att allt är bra, säger Arafat om sin gamle fiende.
According to my information from him himself directly, that everything is going okay.
PLO och Arafat har ju fått lida för att de ansågs ta ställning för Irak i det så kallade Gulfkriget. Har han ångrat det? Arafat blir för första gången lite upprörd. Det enda vi ville var att skapa fred. Han tar fram ett papper och visar, här är vårt förslag. De första orden lyder, Iraks trupper dras tillbaka från Kuwait. Historien kommer att visa att vi hade rätt, säger Arafat.
We were right. Because we were against the war. We are searching for a political solution, and I will let you see. Look, this is our initiative. Which had been declared on 30th of August 90. Withdrawal of Iraqi military forces from Kuwait. This was our plan. And we were trying to implement and to find a peaceful solution between the Arabs.
Men varför envisas då Saudiarabierna med att anklaga honom och inte ge honom några pengar eller ens ta emot honom? Ja, var och en har väl rätt till sin uppfattning, säger Arafat som svar. Att leva i ständig fruktan för sitt liv, att aldrig vara säker, alltid omgiven av livvakter, inte kunna sova på samma plats två nätter i följd, med fiender både bland sina egna och utifrån, det måste vara mycket svårt. Ja visst, men det är mitt öde. Jag i alla fall i livet. Många av mina bröder och kamrater har förlorat sina liv. Jag lever. Ingen kommer undan sitt öde. Arafat pekar på bilderna av sina döda kamrater på väggarna.
Till now I didn't offer my life for this violence. Many of my colleagues, my brothers, had offered their life. I'm still alive. It is our destiny. No one can escape from his destiny.
Kommer du ihåg telefonkatalogen, säger Arafat plötsligt. Han anspelar på en händelse när han var i Stockholm och höll presskonferens i riksdagshuset i december 1988. På en fråga från mig hänvisade Arafat till den svenska telefonkatalogen där det står att varje svensk ska göra motstånd mot eventuella ockupanter. Och det är ju precis vad vi gör, menar Arafat.
Yes, you had mentioned it to me, if you remember.
Yes, I remember.
That in the telephone book that every citizen in Sweden must sacrifice his life for the sake of his country. And to resist against any occupier.
Är Yasser Arafat socialist?
No. I am not socialist. And I wasn't in the past. I am nationalist. And in the Fatah movement we have our programs. We are a national movement.
Nej, jag är nationalist. Hans rådgivare, Dr. Mousalem, viskar i hans öra och så lägger han till: vi har ju vårt nationalistiska program inom Fatah, som är Arafats palestinska rörelse. Att Arafat gift sig vid 63 års ålder för första gången har väckt en viss uppmärksamhet. Förr sa han ju alltid att han var gift med revolutionen.
Before you always said, and people asked you that, I am married to the revolution. But now you are married to a woman.
Don't forget, I am Muslim. Yeah. I can marry four. So I still marry three Palestine and one woman.
Glöm inte att jag är muslim, säger Arafat. Jag kan vara gift med fyra. Tre palestinskor och en revolution. Och så några berömmande ord om den förre utrikesministern Sten Andersson som avslutningshälsning. Om den svenska betydelsen för fredsprocessen. Arafat hoppas att Sverige ska fortsätta att spela den rollen.
I still remember the role had been played by the Sweden government, especially by my friend Andersson, through which we had achieved a very important advance in the peace talks. And Sweden were playing a very important role. We hope that they will continue to play this role.
Sverige spelar en stor roll, säger Arafat, och jag hoppas att Sverige också kommer att fortsätta att göra det. Så är intervjun slut. En bild till minne ska tas, det hör till. Yasser Arafat tar på sig en pälsmössa för att dölja flinten. Den lille mannen sträcker upp sig i sin välpressade gröna uniform. Pistolen hänger vid höften. Han ler mot kameran och upprepar sin inbjudan till Jerusalem om 5 år. Så ut i den mjuka tunisiska natten. I bilen tillbaka skvallrar Dr. Mousalem lite. Arafat mår mycket bättre nu efter operationen i Amman. Han var lite trött efter flygolyckan i våras, men nu arbetar han nästan mer än förr. Semester, det kan han inte ens drömma om. Vi är tacksamma om han vilar 24 timmar någon enstaka gång.
It's back to normal. Before the operation in Amman, it was a bit tiring for him. But after the operation, he's back to normal, and he even works more than before.
Yes.
We are satisfied if he takes 24 hours.
Yes. Off.
Yeah. Not 1 week. We never dream of 1 week.
Det var Ekots utrikeskommentator Bo Karlström som hade gjort den här exklusiva intervjun med Yasser Arafat i Tunis. För det tekniska svarade Claes Cecil Gård.
November 1992. Egypten, Israel och fredssamtal.
Egypten griper nu in för att försöka bryta dödläget i fredssamtalen om Mellanöstern mellan Israel och dess grannar. Israels utrikesminister Shimon Peres gör idag ett blixtbesök i Kairo för samtal med president Hosni Mubarak, som personligen har lagt sin vikt bakom medlingsförsöken. Här är vår Mellanöstern-korrespondent.
Utrikesminister Shimon Peres for direkt från flygplatsen i morse till presidentpalatset i Kairo för ett frukostmöte med Hosni Mubarak och förklarade att Israel och Egypten är helt överens om att söka lösningar för att skapa, som han sa, ett nytt Mellanöstern. Egypten har en särställning som det enda landet i arabvärlden som har slutit fred med Israel, även om freden hittills har kunnat beskrivas som halvjummen. Peres besök följer på PLO-ledaren Yasser Arafats Kairovisit i veckan, som började med att Arafat anklagade Israel för att sabotera samtalen med palestinierna. Men vid sin avresa från Kairo använde PLO-ledaren ett mildare språkbruk och berättade att han hade givit egyptierna några idéer att vidarebefordra till den israeliske utrikesministern. Då hade Egyptens president uppmanat PLO-ledaren att koncentrera palestiniernas ansträngningar på att uppnå en övergångslösning med självstyre i de ockuperade områdena, hellre än att försöka det omöjliga, att pressa Israel till medgivanden om en framtida palestinsk stat. När fredssamtalen inleddes med pukor och trumpeter i Madrid förra hösten, då hade dåvarande amerikanske utrikesministern James Baker hamrat ut grundregler som innebar att de stora ödesfrågorna kunde skjutas på framtiden. Men den palestinska befrielseorganisationen som fjärrstyr palestinierna runt förhandlingsbordet i Washington, PLO, har på sistone hårdnat och begärt allt eller intet, väl medveten om alla radikala palestinska krafter som motsätter sig samtalen helt och hållet. Det egyptiska medlingsförsöket kommer samtidigt som Israel idag har börjat dra tillbaka sina förstärkningar från sin buffertzon i södra Libanon. Trots hårda strider i Libanon mellan Israel och libanesisk gerilla under den gångna veckan fortsatte hela tiden fredssamtalen i Washington. Ett tecken på att en ömsesidig vilja finns där mellan parterna. Innan USAs nya president tar över efter nyår kan inga stora genombrott väntas i förhandlingarna, men knappast heller ett sammanbrott. Titti Nylander, Nicosia.
November 1992, Irak.
Irak försöker nu utnyttja regimskiftet i USA och förmå FN att häva de sanktioner som infördes vid invasionen av Kuwait 1990. FNs säkerhetsråd diskuterar den här frågan just nu i New York, men Irak verkar inte av telegrammen att döma få något gehör för sitt önskemål. Det är de fattiga i Irak som drabbats hårdast av FN-sanktionerna, men också av Saddam Husseins egna motåtgärder. Aktuellt utsända rapporterar från Irak.
Han är en av de många konstnärerna som ägnar sin tid åt att måla porträtt av Saddam Hussein.
Han är alltså med porträtt med Amogo.
Ett och ett halvt år efter kriget har Saddam Hussein återgått till offentliga framträdanden. Han vill visa att han är i livet och står politiskt stark men under ytan är han hårt pressad av FN-sanktioner som kört Iraks ekonomi i botten. Nu tvingar han affärsmännen att sälja ut alla importerade varor. Här i Bagdad är gatorna dessa dagar fyllda av billiga varor. Vad kommer att hända när deras butiker är tömda? I somras avrättades 47 affärsmän för korruption i hopp om att stoppa inflationen. Men dollarns värde steg ännu högre. Och vem törs protestera idag mot kravet att tömma butikerna? Även bönderna har fått sina order. De måste producera 6 gånger mer än tidigare för att kunna ersätta den importerade maten. Men bönderna har svårt att uppfylla kraven. Det är ont om vatten och odlingsbar mark här. Dessutom har Irak inte satsat på att utveckla sitt jordbruk tidigare. Pengarna gick till krigsmaterial och vapenrustning.
ضعفنا جهودنا لكسر الحصار فالانتاج صار يعني يعيشنا كلش كافي بس صحيح قبل احسن استيراد التمن واستيراد الشكر واستيراد الملابس واستيراد اللحوم.
Broarna som bombades av de allierade är återuppbyggda nu. Spåren efter kriget är knappast synliga. Och här i Dora utanför Bagdad är oljeraffinaderiet i full gång sedan ett år tillbaka. Det är bara några skrothögar som påminner om förödelsen efter kriget.
We had to renew all the piping between the units and the tanks. And as you see all these towers, they had many holes in them as a result of shattering of bombs. And so our metallurgists and inspection engineers, they have redesigned a way to patch each of these towers. And some of these towers are bimetallic. And the job was very difficult and very critical. Unfortunately, they succeeded in their job.
Även om raffinaderiet är igång så kan den inte användas för fullt så länge FN-sanktionerna fortsätter och Irak inte kan exportera olja. Det är de fattiga som drabbas mest av sanktionerna. Smör, ost och socker är sällsynta varor. Och här i Bagdads fattigkvarter är det inte många som har råd att köpa något. 1 kilo kött kostar idag 700 kronor. Familjen Mahmouds liv är totalt förändrad. När gränsen är nådd drabbas barnen först. Här på sjukhuset i Bagdad finns bara plats för några få. Spädbarns dödligheten har fyrdubblats efter kriget. De här barnen kommer att dö. Den medicin de behöver saknas. Om sanktionerna fortsätter och Saddam Hussein inte kan få igång sin oljeexport kan det folkliga missnöjet växa ytterligare och bli ett hot mot hans regim.
Syrien, 1 december 1992.
Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar att över hälften av Syriens judar har emigrerat till USA. sedan president Assad i våras beslöt att låta landets judiska befolkning resa utomlands. Och det mesta tyder på att alla som finns kvar i Syrien kommer att lämna landet inom kort, rapporterar Titti Nylander från Damaskus.
Det är ovanligt tyst i de judiska kvarteren i Damaskus gamla stad. Många korserslakterier, skrädderier och små verkstäder i de vindlande gränderna har slagit igen. Och stämningen kan bara beskrivas med ett ord, uppbrott. Utanför en synagoga hänger en bred banderoll över gatan med orden: all vår kärlek och respekt går till landets store president, undertecknat judarna i Syrien. Det var i våras som president Hafez al-Assad avskaffade inskränkningarna i judarnas rätt att fritt lämna landet. En dramatisk åtgärd som var ett led i Syriens närmande till väst med USA i spetsen. Ända sedan Israels tillkomst hade portarna ut varit stängda för de judar som har funnits kvar i Syrien sedan biblisk tid, sedan kung Davids dagar. Judar fick resa utomlands bara om de lämnade nära anhöriga hemma. Men sedan i våras kan hela familjer lämna landet, och det betyder att ett av de sista judiska samhällena av någon betydelse i arabvärlden nu håller på att försvinna. Samtliga 4000 syriska judar har begärt utresetillstånd och 2500 har redan lämnat landet, berättar överrabbinen i Damaskus Ibrahim Hamra, som har odlat sina utmärkta förbindelser med den syriska regimen under årens lopp. Judarna i Syrien har fritt kunnat utöva sin religion, undervisa i egna skolor och driva affärsverksamhet som i många fall har blomstrat. Men samtidigt är framtiden i Mellanöstern osäker.